En podcast från Sportbladet.
Ja, så det gäller att veta liksom att i boxningslokalen då är det han som är chef liksom. Hemma är det inte han som är chef.
Är det du som chef?
Då är det delat chefskap. Ja.
Då säger jag hej och välkommen till Anna Laurell.
Hej!
Du fick besöka en sportredaktion för första gången. Du är alltså på Aftonbladets redaktion och hälsat på Sportbladet. Det här vi ska skriva om dina OS-framgångar snart.
Jag ser fram emot det. Det är kul.
Du har aldrig varit på redaktionen innan?
Inte på den här redaktionen. Inte varit.
Hur mycket sport läser du?
I perioder så läser jag ju ganska mycket, men mesta från nätet och det som liksom kommer fram överst klickar man på. Och sen så följer jag min egen sport lite djupare då.
Ja, vi kan väl ta det där direkt. Hur väl kan vi din sport, vi journalister egentligen? För boxning är ju kanske inte alla redaktioner som har experter på, ska man säga.
Nej, boxningen är ju en ganska liten sport i Sverige och vi har ju problem att vi inte kommer ut i media. Riktigt som andra idrotter. Man blir överlag, jag tycker att media visar alldeles för lite av små idrotter. Alltså det finns så himla mycket duktiga idrotter i Sverige som har väldigt mycket framgång och de syns knappt liksom. Och det är fantastiska förebilder och stora idrottsmän faktiskt. För att de finns inte i just de mest populära sporterna.
Med de bästa frågorna du har fått då? Jag skulle säkert kunna ställa dem, jag kan inte boxning alls.
Bästa eller dummaste?
Ja, dummaste kanske är roligast bara.
Nej, men man kan ju få riktigt dumma frågor som att liksom, hur känns det att få slag på bröstet till exempel? Jag har knappt fått någon slag på bröstet, så jag menar, varför helst ställa frågan och skulle du ställt den till en man? Liksom? Alltså, och är du inte rädd för att du ska bli... Alltså, fel på din näsa eller att du ska liksom att ditt utseende ska ändras. Det är inte saker som jag riktigt tänker på. Men jag tror inte de hade frågat en...
Ja. Det är mer utseende grejer då? Är det en
det är nog de, det skulle jag säga att det är en könsfråga. Men det är nog några av de dummaste frågorna jag har fått.
Inte om du är rädd, för det skulle jag tycka var en befogad fråga.
Om jag är rädd, den frågan har jag också fått. Men den
är håller... dum.
Nej, det är inte en dum fråga. Därför att det är klart att man är rädd, men du är inte rädd för att liksom få ett slag. Du kanske är mer rädd för hur du ska prestera. För att jag vet ju hur det känns att få ett slag, så det vet jag hur jag ska hantera. Men hur jag ska prestera eller inte prestera, det är det som är det svåra.
Kan du i ord förklara hur det känns att få ett slag? För många människor har aldrig fått ett rejält slag, förhoppningsvis.
Nej, precis. Nej, men när du är uppe i en boxningsmatch så har du så mycket adrenalin i kroppen. Så du känner egentligen inte så jättemycket. Alltså, oftast har du en overklig bild av matchen när du går ner från ringen. Så att det är alltid bäst att titta på video efteråt och se vad som verkligen hände. Men att få ett slag, det är sällan det blir riktigt, riktigt träffad. Alltså, så att du är så van att liksom parera och blocka och gå undan, så att det sällan blir riktigt, riktigt hårt träffad. Men det är klart att det är ont om du får ett riktigt hårt slag. Liksom.
Men då kanske jag ändå får ställa frågan om du har blivit knockad någon gång.
Jag har inte blivit knockad i match, men jag har däremot varit... Alltså jag har blivit uträknad och blivit match. Mm. Och på träningen har jag vid ett antal tillfällen blivit nedslagen. Så ja, jag har aldrig varit avsvimmad eller så.
Men då var det killarna som har gjort det, inte någon tjej eller?
Nej, faktiskt inte. Ja, i match har det ju varit
tjej. Ja, tjej, du förstår, men jag tänker på träningarna. Mm.
Ja, jo, när jag kör ju rätt mycket med grabbarna. Så att, och speciellt då när jag var ung så... som jag var teknisk och rörlig, så var det deras chans liksom, att nu fick jag nog med Annas jabb, så då gick de in och sänkte mig i kroppen.
Då låter de händerna tala lite.
Ja, precis. Men nej, men så det hände väl ett par gånger, men det var inte farligt. Så sänka i kroppen, det är ingenting som skadar dig något längre. Men det jag tänkte komma tillbaka till, det var faktiskt det här med att boxning är farligt liksom. Och jag tror att man som boxare liksom, och du frågar innan om Frida händelsen har påverkat mig liksom. Och jag tror att egentligen är detta frågor som jag har tänkt på väldigt mycket innan liksom. Och det är ju för att man är delaktig i sporten, man har sett att det har hänt saker tidigare. Och jag tror att alltså, allting handlar om vilka människor du omger dig med och hur du tränar i din vardag så att säga. Det som hände i match, det är en produkt av det som du har gjort under väldigt många år liksom. Så att om du ska skydda dig från skador i huvudet till exempel, eller liksom andra träningsskador, alltså som axel ur led eller ont i ryggen eller knä, eller, då handlar det om hur du tränar. Så att går du ha matchsparring varje dag, det är klart att du har en ökad risk att liksom få skador liksom. Men om du tänker efter lite liksom, och har ansvarsfulla ledare runt omkring dig, så tror jag inte det är någon större risk liksom.
Och du var inne på det själv också, att groggy, det händer även dig att du blir.
Det händer, ja, men ja. Det är inte så att det händer inte ofta liksom. Men det har hänt.
Men då är det på match, eller?
Det har nog hänt på träning också. Men alltså för det mesta kör vi inte så tufft på träningen. Men det är klart att ibland kan det hända. Att det kan hända någon gång. Liksom. Men det är väldigt, väldigt sällan.
Och du har inte behövt, du har liksom inte vilat för någon form av hjärnskakning eller?
Det har jag aldrig behövt göra. Men däremot så alltså har jag haft väldigt tuff sparring till exempel. Då vilade jag alltid efter det. Från sparring, du kan ju träna annat liksom. Men det är bara någonting som man gör för att det är onödigt att utsätta sig själv för fara. Så att liksom, har du haft tuff sparring, då planerar du in att du ska inte köra tuff sparring nästa dag och inte nästa vecka, utan ett par veckor senare liksom.
Sunt förnuft?
Ja.
Men som ni ser Anna nu, så är det nästan så att...
Jag gick in här i... sökte leta efter känslan.
Ja, ja. Väldigt karaktäristiskt rörelsemönster som ni utvecklar givetvis. Är du skitbra på reflexer överhuvudtaget eller?
Vet inte, jag har nog inte jämfört mig, men visst, jag har de reflexerna att när det kommer någonting mot mig, då är jag nog med ganska fort.
Så det är inte så att man lurar dig lite och liksom försöker finta till dig? Och...
Jo, men det är ju det man måste göra. Alltså mot en annan boxare, du måste finta och du måste lura, så du måste försöka få dem ur balans för att få in det där slaget.
Jag gör det inte så lätt här.
Nej, kanske inte. Eller så är det inte rätt forum för mig här, utan jag är avslappnad från den biten.
Precis,
så nu du ska passa på.
Ja, precis. Det är nu jag ska sätta in liksom en rak höga. Nej, ja. Men vi ägnar oss åt samtalet här, så det går lite lugnare till. Men det är dagen efter då, nu hamnar vi i ett spår, men det är intressant ändå för oss som aldrig känt på det på det sättet. Det gör inte ont kanske när du får ett precis har fått ett slag, men hur kan kroppen kännas dagen efter?
Man kan ju vara ganska mör, men jag tror att det är lite annorlunda. Jag är amatörboxare och vi går bara 4 ronder, så det hinner inte bli så sönderslagen som jag vet att i vissa proffsmatcher så kan det vara rätt illa däran dagen efter faktiskt, och de har ju också andra handskar liksom. Vi har ju lite tjockare mer värderade handskar, så visst, du kan ju ha en liten blåtira, ofta har du lite märken på armar och sådär, men däremot efter en hel turnering, för att vi går ju turnering, så vi går ju visserligen bara de 4 ronderna, men sen ska vi göra det dag på dag på dag, så att efter en turnering så kan man vara lite mör faktiskt. Men det är okej, alltså man har kämpat och man är ju oftast slut, och oftast slut mentalt liksom, för att du har fokuserat så mycket och sådär, så tänk inte så mycket på det.
Hur ser du på proffsboxningen då?
Jag är ju för att man ska införa helt fri proffsboxning i Sverige. Det handlar om att man måste skydda deltagarna självklart liksom, och jag tror att idag så stänger vi ut en stor grupp av människor som inte får lov att utföra sin sport i Sverige idag. Det är fel liksom. Det finns väldigt duktiga svenskar idag som måste boxa utomlands. För att de får inte lov att gå titelmatcher och så i Sverige. Och det gör att vi kan inte skydda dem liksom, från dåliga promotorer och liksom, bli matchade på ett dåligt sätt liksom. Så det är lite synd. Så
utsätter man egentligen dem för större risker?
Jag skulle säga att man gör det. Ja. För att i Sverige kan vi följa våra regler och vi kan ta hand om våra boxare och liksom matcha dem på rätt sätt. Och om man då har liksom regler för hur man ska väga in och när domaren ska bryta och sådär, då kan man ju reglera det på ett annat sätt än i andra länder där man kanske inte alls bryr sig om personen i fråga.
Är vi för, eller att vi har de förbudet i Sverige, Vad tror du det beror på? Är det den liksom svenska synen på att det är för våldsamt? Eller vem, vad ligger liksom kärnan i att det har blivit så?
Okunskap skulle jag vilja säga. Alltså de flesta... För mig, jag började boxas egentligen inte för att jag valde att gå ner i boxningslokalen själv. Utan jag gick ner i boxningslokalen för att bara träna. Det var en bra träningsform. Jag hade bara sett liksom boxning tidigare på Eurosport. Och då tyckte jag att det var ganska liksom blodigt. Och jag ville själv inte gå in i ringen. Liksom, utan jag ville bara liksom slå på säcken och fysträna. Men det man lär sig när man kommer ner i boxningslokalen är att nummer ett så lär du dig att alltså försvar först. Liksom. Så att det kan se ganska tufft ut, men du vet ju hur du ska försvara dig. Och det är klart att du åker på en smäll då och då. Liksom. Men jag tror att det gör de flesta idrotter faktiskt. Så att det är ganska mycket okunskap bakom. Och jag själv tyckte att boxning var en farlig sport när jag gick ner i boxningslokalen första gången. Och jag hade absolut inte tänkt köra själv. Liksom. Men jag har ändrat mig totalt. Liksom. Så att jag tror att det är mycket okunskap och att folk inte vet liksom, vad är boxning. Liksom. Det är otroligt mycket teknik och när man kan boxning så kan det vara ganska vackert ibland att se.
Ja, det är på ett sätt brukar jag tänka att så här urmoment i många liksom nästan all idrott, för det är man eller kvinna då, men det är liksom en mot en liksom, det är väldigt avskalat ändå liksom. Mm. Så brukar jag se på det ibland att det är det där momentet liksom. Ja. Och det finns ju återkommande i alla idrotter på ett sätt.
Det är, ja, absolut. Alltså, alla idrotter är ju, även när det är lag, så är det ju individuella prestationer ändå, kan jag tycka. Och vi som är individuella, vi har ju också ett lag bakom oss på ett sätt. Alltså, antingen har man sitt team, alltså, så att man är ju aldrig ensam så. Men det är klart att när man står där uppe och ska utföra sin prestation, då är man ensam. Och det finns ganska mycket charm i det, tycker jag. Alltså, det blir otroligt spännande.
Det är en väldigt begränsad yta.
Ja.
Så den är instängd. Så här, vad är flyktvägen?
Det kan vara... Jag gillar ju... Det finns olika storlekar på ringarna. Jag gillar när det är lite större, för då kan man välja. Då kan jag välja liksom hur jag vill boxa. Om jag vill stänga in den andra. Eller om jag vill liksom kunna röra mig mycket. Och ofta vill jag kunna röra mig mycket, så då är det bra space. Liksom. Sen om man är tvungen att boxa i en lite mindre ring, vilket man kan göra ibland på vissa galor och sådär. Då är det mer begränsat vilken typ av boxning du kan utföra.
Du får ingen klaustrofobi då?
Nej, verkligen inte.
Du hittar en väg ut?
Ja.
Du sa ändå, det här tycker jag är intressant ändå. Jag tillhör nog de som har försökt förstå. Alltså jag var nog fördummande från början. Nu kommer allt här. Lite fördummande från början när jag var yngre. Och sen har jag träffat boxare som har försökt att klara, så har försökt att förstå liksom tjusningen i sporten och just det här som momentet som ändå är, alltså att det verkligen är avskalat, att det är du och en motståndare, det är en begränsad yta och det handlar egentligen om liksom att tekniskt och fysiskt liksom övervinna den andra, och det är ett moment som är då blir väldigt enkelt, men det här som du sa innan att för dig var det också farligt och blodigt och så här. Hur lång tid tog det i boxningslokalen liksom, innan du övervann den,
alltså
det motståndet?
Det gick rätt fort. Så det började med att jag gick ner dit och bara var med på några träningspass. Och sen så i många träningsmomenter då gör man parövningar. Så att du jobbar med någon annan liksom. Och då jobbar man först utan handskar liksom, så att man gör olika lekar mot varandra liksom, för att träna reflexerna och för att träna rörelser. Och sen i nästa steg då så tar man på sig handskarna. Så att det var liksom en gradvis, men det gick rätt fort. Det tog inte lång tid innan jag ringen och körde. Nej, för det är otroligt roligt. Alltså, och det hade jag inte förväntat mig heller, att det skulle vara så kul. Men det är det som driver mig lite grann idag, att jag tycker det är så roligt.
Precis, och vi ska komma till din comeback då som du är inne, eller comeback som du har gjort, men den resan då mot Rio. Men när vi ändå pratar om boxning och som utövning och sport, så har vi ju alla fullt vad som hände Frida Wallberg då, som fortfarande lider av stora skador efter sin kraftiga smäll. Hur såg du på det och den händelsen, och hur påverkade det dig?
Frida och jag har känt varandra ganska länge. Vi var i landslaget under många år tillsammans och vi delade bland annat en stor höjdpunkt när vi båda tog VM-guld på det första VM:et för damer. Så att vi har ju gått igenom rätt mycket tillsammans och jag har ju följt hennes proffskarriär efteråt. Liksom. Jag vet att hon är en otroligt kompetent boxare, alltså hon är jätteduktig. Och det som hände när jag såg faktiskt inte matchen själv, utan jag sov och vaknade på morgonen och satte på datorn och jag var jättechockad faktiskt. För det har absolut inte förväntat mig det. Otroligt olycklig händelse, verkligen.
Men ser du det som just att det var maximal otur liksom, att det tog illa som det tog?
Ja, så jag vet ju inte riktigt bakgrunden till varför det hände, men det är ingenting som händer i vanliga fall om man säger så. Så att troligen maximal otur.
Men du tror att det har hänt något innan som har påverkat, för man har ju varit inne på det, att det kan ha varit...
Ja, alltså för mig känns det lite grann så, alltså för att tjejer slår ju inte så hårt liksom, men det, jag vet inte, det är ju, det vet ju bara Frida liksom vad som har hänt. Så att det kan man ju inte säga någonting om egentligen.
Har det händelsen, liksom skadan och sviten efter det påverkat dig någonting när du går upp i ringen och när du ska boxas?
Nej, inte för min del. Alltså, jag är otroligt ledsen för Fridas skull. Det är jag. Hon är en fin tjej och som jag sa innan, en otroligt kompetent boxare liksom, och en bra förebild. Liksom, så att mest ledsen för henne, men jag är inte rädd för min egen skull.
Du, vi var inne på frågor som du kan få här inne som kan vara lite dumma, men hur händer det, eller händer det när du är ute bland folk, alltså kanske på krogen, att det kommer fram grabbar och ska testa jabben lite?
Det blir alltid boxningssnack, det blir det ju nästan alltid, och det brukar alltid börja med att, för att de ser att man är vältränad liksom, och sen ska de jämföra biceps med mera. Men,
och du vinner?
Ja, ibland. För det mesta. Nej, men nu har jag glömt vad du frågade.
Jag frågar om de vill mucka gräl med dig eller om de vill testa liksom. Hur bra är du på det här? Kan du, liksom?
Nej, ofta så brukar det bli ganska god stämning faktiskt. Men jag har aldrig provslagits på krogen då. Inte.
Nej, det är ingen som har provocerat det till det. För det skulle du kunna tänka mig.
Nej, men alltså, jag är inte så lätt provocerad så faktiskt. Och sen jag är en ganska stor tjej. Jag tror att de flesta killar, de skulle inte vilja mucka liksom så. För tänk om liksom.
Precis, så jag kände mig också ganska liten bredvid dig. Och jag är medellång, hur lång är du?
1,84.
1,84, ja. Mm. Det är klart att du har en längd med dig. Hur mycket fördel har man det i ringen liksom, att man
vi
kommer boxar. Upp högt?
Ja, alltså jag är ju ganska, alltså jag är väl en av de längre i min viktklass skulle jag säga. Men vi jobbar ju i viktklasser som sagt. Mm. Så att det finns ju tjejer som är lika långa som jag. Och det är lite... Det man vinner i längd, det förlorar man i styrka. Så att du väger ju precis så mycket som du kan väga. Så att jag tror att man vill nog vara så långt som möjligt på sin vikt utan att bli alldeles för ranglig, om du förstår vad jag menar. För att det gäller att kunna stå emot. Alltså, till exempel på OS så förlorade jag mot en tjej som är väldigt kort i min klass. Men hon är otroligt explosiv istället. Och hennes träffar blir lite tydligare. Så kommer hon för nära mig, då har man ju svårt att... Ja, men hon har en mycket större måltavla att träffa på. Så att det bjuder man ju på istället. Ja. Mm. Så att så länge man kan hålla kortare motståndare på den distans man vill ha dem, då är det en fördel. Men så fort de kommer in, då är det en nackdel. Så,
det är
vad man är bra på.
Ja, så är det. Och det finns fördelar och nackdelar med det mesta.
Ja.
Och så är det ju igen att du är på väg mot ett nytt mål, ett nytt mästerskap. Du hade ju lagt av.
Mm.
Men blev övertygad inifrån ditt eget hjärta och kanske med lite påverkningar utifrån att ta det tillbaka. Och sen höjdes gränsen, va? Åldersgränsen, så att du har möjlighet att vara med på OS 2016.
Precis. Nej, men jag la ju av efter OS 2012 för att då fanns en åldersgräns på 34 och då var jag 32. Så då kunde jag ju inte göra ett OS till liksom, och kände väl att jag har gjort mitt antal mästerskap sådär. Så kände jag att nej, men det är inte värt det liksom. Så då gick jag tillbaka till jobbet och la handskarna på hyllan kan man säga. Och sen så höjde de åldersgränsen, men då kände jag att Det har varit ett fruktansvärt jobbigt år som jag har haft då efter OS. Rent mentalt, liksom att lämna sporten och sådär. Jag hade väl lite identitetskris kanske, jag vet inte riktigt. Alltså det var tufft. Så att då kände jag att nej, men då hade jag kanske precis kommit över det värsta där liksom. Men sen när de ringde från Mästarnas mästare, så då gick jag ner i lokalen, för jag bara shit, nu måste jag komma i form här. Och boxning är väl det som jag känner, det man kommer i form väldigt snabbt. Och då kände jag bara shit liksom, när jag utförde rörelserna och liksom den här glädjen varje kväll liksom, när jag gick från lokalen. Alltså kände att jag hade saknat så fruktansvärt mycket. Och efter det så har jag bara fortsatt liksom. Och känt att liksom, när jag kom hem från mästaren så bestämde jag att nej, men jag kör.
Hur mycket påverkade de andra deltagarna? Jag har för mig att Thomas Ravelli var en av dem som pushade dig lite.
De peppade mig absolut. Mm. Och liksom, det är klart du ska köra om du känner att det är rätt. Och liksom, absolut positiv feedback därifrån. Så det påverkar väl också.
Du, den här identitetskrisen då, vilket jag säkert tror att det är inte bara du som hamnat i, för att man gör kanske det när man kliver lite bort från strålkastarhuset. Men hur var den för dig? Kan du berätta?
Jag bara kände mig meningslös. Och det är jättesvårt att förklara, därför att jag har ju egentligen så himla mycket saker i mitt liv. Liksom jag hade ett jobb att gå tillbaka till. Alltså en doktorandtjänst som i sig är otroligt utmanande. Och liksom man jobbar mot mål och jätteroligt liksom. Jag har en fin familj, jag har en man, jag har allting i livet. Det finns egentligen inget jag kan klaga på. Så att alltså blir nästan lite arg på sig själv också. Och jag har en fantastisk idrottskarriär att titta tillbaks på. Men jag hade lite svårt att se vad meningen var liksom. Och det är väl kanske att man har varit så otroligt fokuserad under så många år och liksom identifierat mig själv som boxare under hela mitt vuxna liv egentligen. Vilket är ganska många år. Jättesvårt att säga vad det är egentligen så. Men det tog lång tid innan jag kände mig glad i grunden liksom. Det tog nästan ett år liksom, innan jag började känna mig glad i grunden. Och då var det fortfarande så att man liksom, var lite små deppig liksom så här.
Men var det för att du inte var boxaren längre och inte hade den identiteten liksom, att det här är liksom, jag får uppmärksamhet och jag syns och när du går in i ringen så blir du ändå ett fokus på det. Var det det som ledde till liksom tomheten, tror du?
Det är svårt att säga exakt vad det är, men jag tror att för att jag tränade ganska mycket under hela det året när jag var borta också från boxningen. Men inte boxen utan allt annat liksom.
Så adrenalinet fick du liksom på lite annat,
ja,
även fast, om inte det var på riktigt då.
Ja, det var inte lika roligt kanske. Jo, nej, men det var kul på många sätt också. Men och uppmärksamheten, alltså det är ju inte så att jag får, alltså som boxare så har du har inte så jättemycket uppmärksamhet. Alltså du har i perioder, självklart inför ett OS, liksom kvala ett OS, då är det liksom extra mediepåslag då. Men annars har man inte det liksom i vanliga fall så här. Utan, jag vet inte, jag tror att alltså, det är svårt att hitta så tydliga målsättningar som man har i idrotten någon annanstans. Och att liksom bygga, alltså sättet att bygga hela livet kring det. Det var väl det som var lite tomhet. Alltså man tappar fotfästet lite på grund av det. Att liksom var det min struktur någonstans. Och då hade jag ändå någonting att falla tillbaka på. Mm. Så att, vilket kanske var tur då.
Ja, precis. Du hade en utbildning. Och för en del som slutade idrotta har ju liksom låtit bli att utbilda sig på vägen då.
Det är ju en sak också som liten idrottare, så då kan man ju inte leva på sin idrott. Och på gott och ont skulle jag vilja säga, för att när man måste göra någonting annat, då gör man ju det liksom, och då hittar man ju oftast någonting som man tycker är roligt liksom, och någonting man kanske kan fortsätta med efter sin karriär då slut. Medans alltså det gäller egentligen alla att en idrottskarriär kan sluta imorgon, alltså du kan bryta foten eller du kan, ja, vad som helst, du kan bli sjuk. Och då är det lite tufft att stå där nästa dag och inte ha någonting alls faktiskt. Så att jag försöker alltid rekommendera alla ungdomar att göra någonting, att ha någonting att falla tillbaka på, i alla fall sluta liksom, i alla fall gå ut gymnasiet liksom, och kanske bygga på någonting. Det behöver ju inte vara, det är väl bra att man kan satsa på idrotten, men det kan ju vara bra att ha någonting bredvid liksom. Något litet i alla fall.
Under den här perioden då, när du hade slutat, tog du hjälp av någon eller liksom hanterade du ändå de här svåra känslorna?
Ja, jag har haft olika så här, idrottspsykologer i min karriär och jag fortsatte gå faktiskt lite mer sällan, men jag fortsatte gå under hela det året och jag går fortfarande. jag tycker det, men det är något man blir bortskämd med i sin idrottskarriär, att prata, gå och prata med någon, det är otroligt värdefullt.
Det är lite coaching, alltså livscoaching,
ja,
också.
Precis, man kan gå dit och prata om vad som helst. Egentligen måste inte vara om idrotten. Liksom. Och jag fortsatte gå till samma person som jag har gått till för att vi känner varandra väl och jag trivs väldigt bra med henne. Och hon förstår precis problematiken, liksom, nu har vi slutat och hon är ju väl insatt i det. Liksom, så att, det var nog ganska bra.
För nu har du haft lite annat att göra.
Ja, jag har ju det.
Du lägger ditt livspussel så är idrotten en del, men du doktorerar,
ja,
i organisk kemi.
Yes.
Det låter ju som ett lätt ämne som man avhandlar till.
Ja, det är rätt komplext, ja, faktiskt. Ja. Men jättespännande är det. Och,
jag var tvungen att snega här. Vetenskapen om kolföreningarnas kemi. Kolföreningarnas kemi, säger man.
Mm.
Ja. Alltså jag förhörde min 15-åring gå i nian på sitt kemiprov igår och då kände jag att men där går gränsen, va? Alltså hur atomkärnan ser ut och det man kommer ihåg från sin egen gymnasietid är väldigt banalt och enkelt. Hur svårt är ämnet?
Det är svårt för mig att säga. För att,
det kan så mycket.
Nej, men jag upplever nog att ju mer jag lär mig desto svårare blir det. Lite grann så, alltså det började liksom ganska okej, okay, liksom, och det är klart att man haft otroligt svåra moment på vägen, men just nu när jag står liksom ett par veckor från min disputation känner jag så, shit, vad kan jag egentligen? Alltså det är en ganska sjuk känsla att liksom, jag har spenderat otroligt många år liksom, men vad kan jag egentligen? Och det är klart att han kan väldigt mycket. Men om väldigt lite.
Men jo, en stor kunskap, även om den kanske är begränsad eller smal då, om man säger så. Men...
Ja, väldigt smalt blir det.
Men du har precis lämnat en avhandling igår.
Ja, precis. Jag fick tillbaka den i morse.
Och du fick det. Då är det som så här, öppna betyg där. Hur gick det?
Jag fick tillbaka provtrycket då. Så än så länge så är jag nöjd med omslaget. Och texten är lite sned, så det måste rättas till. Men bilderna ser bra ut och texten ser bra ut. Jag har inte hunnit läsa igenom hela, men i stort sett ser det bra ut. Men jag är fortfarande lite nervös för slutresultatet.
Och när är du färdig? Är du färdig i december?
18. Men trycket ska vara klart på onsdag. På onsdag är det liksom final tryck. Så då måste liksom provtrycket ha sett snyggt ut innan dess. Så på onsdag skickas det iväg och sen får jag alla avhandlingar, så måste de skickas ut, för att sen ska man skicka till min opponent som är en dansk professor och sen till de som ska i betygskommittén, så de måste ha det en viss tid innan då, så de hinner läsa in sig ordentligt på det jag har gjort.
Det här är ju studier som kräver enormt mycket tid. Hur långa pass är du i labbet?
Det beror på, men när man, alltså jag har väl 9-10 timmar.
Om dagen? I labbet?
Inte bara i labbet. Och så ofta är jag i labbet och så gör jag mina reaktioner. Sen kanske man går iväg och tränar lite. Ibland kommer man tillbaka eller så kanske du kan göra lite... Alltså du måste ju läsa ganska mycket litteratur och sånt under tiden. Men det är ofta långa dagar.
Hur får du ihop pusslet då med satsningen på boxningen igen?
Ända sedan man studerade så har jag ju... man får in rutin att liksom du kör din träning på morgonen och sen jobbar du under dagen och sen måste du göra någonting. Alltså sen tränar du boxning. Liksom. De tiderna kan du inte välja utan de finns. Liksom. Nu är det träningar på klubben. Liksom. Och sen får man pussla ihop resten när man kommer hem. Alltså så att du hinner med alltihopa. Alltså ganska mycket helgjobb och sådär också.
Jag är 22-årig fotbollsspelare, jag brukar liksom gå på träning, äta frukost, träna, softa lite och sen är han klar. Liksom.
Ja, så ska jag göra nästa år.
Ja, så ska du göra nästa år när du inte, när du är klar. Men har du en överkapacitet eller är det många lagidrottare som inte tar ut sig maximalt?
Jag tror att de inte tar ut sig maximalt. Och sen tror jag att man kanske inte ska ha de här jättelånga dagarna i allt för långa perioder. Så jag har själv märkt att alltså det är inte optimalt för din idrottsprestation. Det är bara det att jag inte haft något val just nu. Men jag har i perioder har jag jobbat på halvtid till exempel. Så då har jag gått in och så jobbat alltså, ett par dagar i veckan. Och sen ett par dagar i veckan haft lite mer space till återhämtning. För att det är det som jag ser som det största problemet nu för att vidareutvecklas liksom, som idrottare. Det är att jag inte får tillräckligt med återhämtning. Så att det ska stoppa in här. Så att det ska bli bra.
Du har också på vägen fram då får vi säga hunnit gifta dig med Daniel.
Ja.
Nash heter du också nu.
Ja, precis. Ja.
Det kanske du vill inte att vi bara säger Anna Laurel utan Anna Laurel Nash. Du lagt det va?
Ja.
Sist. Men det är inte bara så att ni är gifta utan han har fått lov att börja träna dig också. Är det så? Han är din tränare?
Han är numera min tränare. Mm. Och min man.
Jaha.
Nej, men det var lite...
Vi ingick det i någon slags äktenskapsförord. Om du säger ja så får jag lov att träna dig. För du har inte låtit honom göra det innan va?
Nej, precis. Nej. Jag har ju haft en annan tränare innan. Och när jag tog upp boxningen då... precis under sista åren när jag boxade då började han ta över som huvudtränare på den klubben där jag är. Men jag tränade med... en annan kille som heter Jan Brickell. Honom har jag tränat mig i väldigt många år. Och sen när jag ville komma tillbaka, då är det klart att jag bollar väldigt mycket med min man. Liksom. I mycket känslor liksom, ska man komma tillbaka. Och det är inte bara så att bestämma sig att liksom, du kommer tillbaka, utan det är en ganska stor satsning man gör. Som påverkar privatlivet otroligt mycket.
Så det är bra att ha med honom på resan lite grann?
Faktum är att det är väldigt bra. Nej, men det är ett beslut som man måste nästan ta det tillsammans. Alltså jag kan inte bara köra mitt race. Utan det är väl så i alla förhållanden att man liksom... Om inte han hade varit med på tåget, då hade det varit lite svårt, tror jag. Faktiskt.
Men sen att faktiskt liksom välja... Men inte bara med på tåget utan också med i ringen.
Han är delaktig där, ja, precis.
Hur funkar det? Ja, jag behöver inte säga något mer. Hur funkar det?
Faktiskt så funkar det ganska bra. Mm. Vi har ju våra duster ibland, kan man ju säga. Men alltså det gäller att veta liksom att i boxningslokalen då är det han som är chef, liksom. Hemma är det inte han som är chef.
Är det du som chef?
Då är det delat chefskap. Ja. Men det, ibland kan det vara väldigt svårt att skilja på rollerna. Och alltså, ju mer strikt man håller sig till sin roll, desto bättre går det. Liksom. Och det kan också vara så att alltså, ibland tränar vi flera gånger om dagen och liksom bara en paus emellan. Även den pausen emellan, då går vi utan, alltså, då går vi tillbaka till att vara ett par. Då är inte han chef. Liksom. Och samma sak när vi är hemma. Han ska inte lägga sig i vad jag äter eller vad jag, alltså, när vi är hemma är vi hemma, då är inte han en boxningstränare. Men sen det är klart att det kommer alltid glida över varandra lite och så, men det gäller att liksom söka hålla rollerna till att okej, han är chef när vi är i boxningslokalen, men det får inte liksom glida över för mycket det i hemmet, för då kommer det inte bli kul längre.
Nej, och det är klart att det gäller att inte ta med sig jobbet för mycket hem.
Precis.
Det gör man kanske ändå. Liksom. Ja, du har ju med dig tankar och känslor hem ändå.
Sen finns det otroligt mycket fördelar. Och det är att liksom, alltså dels att dela den här resan. För att man gör ju otroligt mycket jobb som tränare också. Alltså, en tränare får inte alls lika mycket cred som utövaren ifall det går bra. Men tränaren tänker ju otroligt mycket och jobbar ju otroligt mycket. Och är alltid i träningslokalen. Tränar inte bara en i idrott utan flera. Liksom. Så att... det är otroligt kul att göra resan tillsammans liksom. Och sen vi har ju, alltså det varit lite extra bra nu när jag har haft väldigt mycket att göra på jobbet och så, för att små stunder liksom, ja, men man kan planera in mycket mera små stunder där man kan liksom hinna med ett extra pass liksom, och vi kan videoanalyser, det är inte alls, det blir mycket lättare att planera allting liksom, för att
nu är det fredagsmys och ja, ni är i soffan och gör en videoanalys
också. Lite så blir det.
Ja, får nej, men, då?
Ja, det får jag om jag vill.
Men händer det att ni blir arga på varandra under träningspass? Det är mycket, man blir trött och liksom kanske mycket adrenalin, så finns det ju alltid ett utrymme för
att... Ja, och det är där är ju en av svårigheterna. Just att det kan vara, alltså dels den poängen att jag har varit med väldigt länge och kan min boxning bäst nästan. Alltså han har ju varit med väldigt mycket även innan han blev min tränare, så har han ju varit med mycket när jag har tränat och liksom varit på mycket matcher. Han har följt med på många mästerskap och tittat och så att han kan ju mycket också, men eftersom han är ny i tränarrollen för mig så tycker jag att jag kan min boxning bäst liksom, och jag måste ju släppa över kontrollen till honom liksom. Och just när man är lite besviken då kan det liksom skära sig lite grann. Så att det jobbar vi på.
Ständigt jobb. Har ni rykt ihop?
Det har vi gjort, absolut.
Angripliga?
Nej, inte angripliga. Däremot så träffades vi faktiskt genom min andra coach John. Min nuvarande man då, han boxade för honom också. Så det var så vi träffades. Okay. Och han tog in den till som sparring åt mig. Så att vi träffades som sparring. Det var så det började.
Så det har gått dina ronder liksom.
Vi har gjort våra ronder, men vi gör inte det. Alltså nu
gör ni inte det längre.
Nej, för att det funkar inte riktigt.
Nej. Varför inte det då?
Nej, det blir inte riktigt naturligt att träna tillsammans. Vi kan träna mycket annat tillsammans, vi kan styrketräna, vi kan springa. Alltså vi tränar mycket annat tillsammans faktiskt. Men just boxning tränar vi inte tillsammans, utan då står han vid sidan och är coach.
Man vill inte slå på det man tycker om.
Jag vet inte vad men det är.
Men du berättade lite grann, vart åkte ni på bröllopsresa?
Vi åkte till Rio. Kolla läget. Vi kollar läget.
Okej.
Okay. Tillsammans. Och sen...
Och kolla läget OS-arenan.
Ja,
det kanske inte finns.
Då fanns den inte riktigt. Nej. Kan jag säga. Det var väldigt spännande för att det var ju innan fotbolls-VM. Liksom, så att när vi sökte fråga liksom, Olympics och de bara World Championship. Alltså, de var helt... Men det finns ju rätt mycket på nätet. Man kan se var någonstans alla arenor ska vara. Och så här, så att vi var ju runt lite grann och... Vi hittade där de ska, Olympic Park, men det var bara, alltså det var ingenting liksom.
Det
var...
Hur ser det ut just, eller hur såg det ut nu? Ja, nu vet jag inte,
det var ett år sedan, men då var det alltså en byggarbetsplats och inte mycket byggnader kan jag säga. Alltså det var inte mycket gjort. Det blir spännande att se hur de ska få ihop det där. Men det kommer de säkert klara fint, men det är...
Men det var ändå bra för att komma dit. Liksom. Jag misstänker att han har lite kul också. Men det var ändå bra att komma dit och reka och titta lite.
Ja, jag tycker alltid att alltså det känns som en fördel att ha varit där. Och sett och känt. Och nu, jag vet ju liksom hur det kommer kännas att vara där. Alltså jag har aldrig varit i Rio innan. Jag har varit i Brasilien innan, men inte i Rio. Liksom. Nu vet jag hur Rio är som stad. Sen är det klart att när det är ett OS är det alltid annorlunda. Men jag har varit där en gång, Jag har känt på luften och smakat på maten och jag vet inte, fått lite stadens vibbar. Det betyder mycket.
Det gör det. Då vill man tillbaka, eller?
Ja, alltså Rio är numera en av mina favoritstäder kan jag säga. Det är faktiskt en av de bästa städerna jag varit i. Vi hade en underbar resa dit. Så att jag kan rekommendera alla att åka dit. Det var fantastiskt.
Cool. Det är några år kvar tills det blir ett OS. Bara, så vi vet det lite grann, kvalificeringen till OS är inte helt enkelt.
Nej, det är ju rätt så tufft faktiskt. Först så ska man ju bli vald från Sverige att du ska få lov på alla. Och damerna, vi har ju bara 3 viktklasser. Så att det är rätt tuff konkurrens. Sen har vi 1 kval i februari 2016.
Ett enda kval?
Vi har 2 kval totalt.
2 kval.
Så att förra gången då hade vi bara 1 kval. Mm. Så nu har vi 2 kval. Mm. Men det är lika många deltagare liksom. Och då är det 4 från Europa som kan kvala i miniklass. Så det är tufft.
Ja, det är lite en hårst mål liksom. Man ska igenom det.
Så att det är all in. Men alltså, det enda man kan säga, det är klart att liksom, det kan kännas som ett nästintill omöjligt liksom. Men så länge det inte är omöjligt så finns chansen. Och på min sida har jag ju med mig att jag har faktiskt gjort det en gång. Så att det känns rätt så skönt faktiskt.
Mycket av din vardag vid sidan av studierna då är ju i klubben som IF Linnéva.
Mm, stämmer.
Berätta, hur ser det ut där inne? Vi är ju i en liten studio på Aftonbladet så här långt från både lukt och känsla, men hur ser det ut där nere när du kliver in och vad är liksom ljuden och lukterna som du får när du kliver in där?
När man går in i lokalen så det första man möts av det är kärlek skulle jag vilja säga. Men alltså jag brukar alltid uppleva detta, eller inte alltid men nästan varje dag när jag kommer till lokalen så man är trött och sliten från jobbet, så kommer man dit och man möts av liksom hej Anna, läget Anna? Alltså liksom alla hälsar, alla är glada och ser en. Och det är bra stämning och det är hög energi. Nu är jag så van vid lukten av bostadslokal, men om du tar dit en människa, om du skulle komma dit som inte riktigt van vid bostadslokal så luktar det ju ganska speciellt. Alltså det luktar gammal handske.
Gammal handske. Jag var med träningslokalen men kanske inte just den doften. Ja. Gammal handske luktar det. Ja, det är klart. Det blir svettigt i handskarna.
Yes. Och det finns ganska mycket lånehandskar för motionärer och sådär. Jag har mina egna då. Och de luktar inte så gott.
Nej, det är svårt då.
Mina luktar gott men inte deras.
Nej.
Lånehandskarna. Ja. Nej, men sen är det väl, alltså nu har vi en ganska bra lokal faktiskt på Erstagatan nere på Söder och det enda vi inte har råd med just nu det är ett golv, så vi tränar på betonggolvet.
Tränar på betonggolv, det låter inte så skonsamt för benen.
Nej, det är inte så jättebra, men det är en kostnadsfråga. Vi la ett golv men sen blev det fukt under så vi var tvungna att ta upp det. Så att det är just nu, och vi har inte råd att köpa något annat för tillfället. Så vi har en annan lösning, men det måste godkännas av föreningen och så vidare. Så det är en ganska lång process, alltså att det inte ska komma på. Fukten kommer tydligen underifrån.
Oh.
Och så stängde de här mattorna som vi hade då, det stängde in liksom. Så att det skapade väldigt, ja, det var lite fukt men från föreningens sida. Så
det är egentligen lite sviktande va?
Sen har vi ju två. Man kommer in så har vi två stycken ringar. Så i ringarna har vi ju alltså en canvas och lite mjukare golv. Så där är det liksom som en riktig boxningsring. Men på golvet runt omkring där vi också arbetar, där har vi betonggolv.
Det är lite mer så här rockig känsla där då, eller?
Ja.
Lite hårt.
Det är hårt. Ja.
Men det är ingen fara.
Ärligt talat så är det helt okej, skulle jag säga. Mm. Man vänjer sig.
Och i lokala, eller när du tränar så finns det andra där som tränar som både har det som motion och som kanske lite satsar då som du gör. Men berätta lite grann om ditt engagemang i klubben. För det finns många ungdomar som kommer dit. Vill de ha din hjälp? Får de din hjälp?
Alltså, ja, på klubben tar vi emot alla skulle jag vilja säga. Alltså det är väl lite en del av charmen med boxen skulle jag vilja säga. Att alla är välkomna liksom. Alltså om du kommer dit själv och ser, liksom, då kommer du se alla möjliga nationaliteter, alla möjliga åldrar, alla möjliga nivåer och vi tränar tillsammans. Liksom. Så det är ganska kul. Och båda könen. Liksom. Idag är det ganska mycket tjejer som tränar. På min klubb är det väldigt mycket tjejer som tränar. Men jag vet att runt om i Sverige så har vi mycket tjejer på andra klubbar också. Liksom. Och det är en resa som har varit ganska kul att följa också. Det var inte så när jag började. Då var det mest grabbar bara.
Är det fint att ni tror du har varit förebilder för och visat vägen? Eller varför ja, tjejerna sökt sig till boxningen?
Absolut. Jag kan säga när jag började då fanns ett motstånd mot tjejer faktiskt. Alltså jag
var inom själva boxningssporten?
Inom sporten.
Bland grabbarna liksom?
Bland grabbarna.
In på klubben liksom?
Ja. Ja. Och på min klubb där jag började där fanns det faktiskt en speciell tjejträning, så det är den jag började på, för jag tyckte det var lite så läskigt att gå ner på killträningen eller den allmänna träningen då. Så där var man ju för att liksom få igång fler tjejer liksom. Och jag blev även ganska bra mottagen liksom, när jag började träna med de andra som alltså med den allmänna liksom, matchgruppen då. Så där, och där hade jag också grabbar som stöttade faktiskt väldigt mycket. De tuffa grabbarna de var på min sida, så att när man åkte ut på tävlingar och någon var taskig så fanns de liksom vid min sida, så det har ju stärkt mig otroligt mycket liksom.
Så det är mina taskiga, var det andra killar som kunde vara taskiga då?
Ja, kan du äldre män alltså jag har varit med om att, att de säger liksom ett rakt ut i ansiktet till en att ja, men tjejer ska inte vara i den här sporten, och just att, liksom, att vi inte hör dit och att vi är skitdåliga och liksom de ifrågasätter vad vi ens gör liksom, i sporten. Och det är ju rätt, alltså, det är rätt, alltså, när man lägger ner så mycket tid och så mycket själ i det man gör liksom, och jag vet själv att jag tränar mycket mer än många andra liksom. Vem är de att liksom döma ut mig sådär? Alltså det, men då jag kan säga att jag är ganska tacksam att jag har haft bra storebröder, om man säger så, som har hjälpt mig på vägen.
Och det är ledare och även andra boxare, eller?
Ja, aktiva och som har stöttat på vägen där faktiskt. Men det är också den resan liksom, att ha gått ifrån att det var ett väldigt mycket motstånd i början till att liksom, som det är idag. Idag finns det ju ett litet motstånd kanske fortfarande från vissa liksom, eller att få kanske inte alltid samma respekt, men jag får väldigt mycket respekt, och jag tycker det är rätt häftigt att se att det finns en tjej på nästan alla klubbar i Sverige idag, och att klubbarna är faktiskt stolta över sina tjejer, så alltså, de tar ofta fram sina tjejer i olika sammanhang liksom, och det är någonting som jag inte såg för 10 år sedan, så det har hänt otroligt mycket, och jag tror det kommer fortsätta hända saker liksom. Och man ser ju också men du vet, när smågrabbarna kommer fram och frågar mig någonting, då vet man att det har hänt någonting liksom. En liten kille skulle inte kommit och frågat en, liksom, en tjej om råd om någonting ifall de inte respekterar ens kunnande inom sporten. Så att det tycker jag är ett stort tecken liksom, på att saker och ting är rätt.
Det är många av de här ungdomarna då, som finns på eran klubb som kommer med andra bakgrunder in och kanske från lite trassligare förorter. Hur upplever du liksom deras närvaro på klubben, och är det viktigt för dem att de får komma dit och finnas där och liksom utöva sin idrott?
Otroligt viktigt skulle jag vilja säga, och jag tror att alltså idrotten i sig, det är otroligt stor del av samhälls eller uppfostran av liksom ungdomar idag. I boxning liksom, finns det väldigt stor del invandrare, ungdomar liksom. Jag tror att det är en ganska öppen miljö, så att jag tror att man känner sig välkommen, alltså, alla får lov att vara där och alla får vara på sitt sätt liksom, så länge man följer liksom vissa regler, och så länge man, alltså, folk kommer dit för att träna, och det är träna vi ska göra där liksom. men sen är det en ganska öppen och glad stämning, även om det kan vara ganska hårda ord ibland, men det är på kärleksfullt sätt kan man säga.
Tror du många av de här hade liksom kunnat hamna snett om de inte hade haft det att gå till? Eller liksom, har du sådana att träffa på liksom?
Ja, absolut.
Du vet liksom att det här är det...
Har du någonstans där du, alltså, många som kommer från trassliga bakgrunder, de har ju kanske inte så stabil, de har ingen stabil punkt liksom, och att komma till boxningslokalen, det kan vara en stabil punkt för dem liksom. Det finns ett socialt sammanhang, det är folk som bryr sig. Det blir liksom, kommer du mycket och träna mycket, då blir du del av en av liksom, alltså, även om vi är individuella idrottare så strävar vi alla mot samma mål, så man blir en del av det liksom, och att vi stöttar varandra otroligt mycket, vi går ju på varandras matcher och hejar, och man pratar väldigt mycket om livet och vad man ska göra, om man ska studera eller om man ska, hur ska man klara betala hyran, och få ungdomarna väldigt mycket om livet runt omkring och sådär, så att de får ju ett socialt sammanhang att komma till liksom, och en stabil punkt i livet kanske. Sen är det vissa som hamnar snett ändå, men det är svårt att göra någonting åt det liksom. Jag tror att man ska inte underskatta idrottens betydelse för samhället faktiskt. Och det är inte bara boxning, men jag tror att boxningen, många kampsporter tar upp väldigt mycket, och det finns en öppnare miljö, så det är inte så selektivt, utan man är välkommen som man är.
Är kampsporten bättre där kanske än många andra idrotter?
Jag vet inte, men jag tror att just för att det är inte så uppdelat i tidig ålder, i ålders liksom, och vem är A-grupp och B-grupp, utan du får lov att utvecklas i din egen takt. Du kan även börja, alltså, om du är 25 och vill börja så är du välkommen, om du är 40 och vill börja så är du också välkommen liksom. Även om du kanske inte kommer bli världsmästare, om du börjar när du är 40 så är du välkommen att komma och träna ändå liksom. Så att det gör att det blir en väldig blandning liksom, av människor där. Medans alltså jag tror att i fotbollen till exempel, där är det också en otrolig blandning, men det är väldigt så ålderkategoriserat, och det blir liksom, när de är, inte vet jag hur gamla de är, men 7-8 år så ska de redan liksom indelas i A-lag och B-lag och C-lag, och sen är det väldigt svårt att byta det laget, för sen kommer det alltid vara i C-laget liksom. Har du chans att komma upp till A-laget, det är svårare att avancera där.
Apropå det, nu kommer en personlig fråga, men du har gift dig och ska till OS. Funderar du inte på barnafrågan?
Jo, det är klart att jag har tänkt på barn också. Jag har inte varit så jättesugen. Jag har 5 småsyskon. Så jag vet hur det är att byta blöjor, kan man säga.
Du har gjort det?
Jag har lagat en del middagar, bytt en del blöjor. Och det har varit underbart, men jag har inte haft så bråttom att få barn, om man säger så. Och visst, efter OS då är jag 36, så att det börjar bli dags då kanske. Ja,
perfekt ålder kanske.
Ja,
också.
Kanske det. Vi får se. Jag tror att det viktigaste är att man själv är redo. Liksom. Alltså det känns som något otroligt stort att få barn. Liksom. Och, det gäller att vara redo för det.
Precis. Du får träna på det, ja. Samtidigt som du tränar liksom, mot OS-ringen. Liksom.
Ja. Eller så tar jag det efter. Liksom. Får vara färdig med mig själv först. Kanske,
ja,
lite grann.
Så kan man också göra. Nu ska du fundera lite här på slutet. Jag skulle vilja att du berättar om en person, eller den personen kanske kan vara svårt att välja om du vill ta 2, som har betytt mest för dig under din karriär.
Jag vet.
Du vet, varsågod. Mm. Vem har betytt mest för dig under din karriär?
John Brickell, min tränare som har följt mig, jag tror 11 år tror jag han tränade mig. Han... jag är en mycket nära vän idag. Alltså även om jag har bytt tränare och tränar med min man, så vi rings väldigt ofta. Så han lägger sig inte i någonting som vi gör träningsmässigt. Men vi har delat väldigt mycket på vägen. Och när man tränar, som jag nämnde innan, att när man gör någonting liksom stort tillsammans. Liksom, vi har ändå vunnit ganska många medaljer tillsammans och hjälpt varandra på vägen otroligt mycket. Liksom, han har funnits i min sida hela vägen. Så att, han har betytt mest för mig under min boxningskarriär.
Och om du söker en kvinnlig förebild, den kvinnliga förebild som du ser upp till eller har sett upp till.
Inom idrotten?
Det får du välja fritt.
Det är ganska, ja, alltså jag funderade på det där för ett tag sedan och jag har nog alltid omgett mig. Alltså, jag gillar väldigt mycket att umgås med män. Alltså, jag vet att några av mina kompisar de tycker att det är lite svårt att umgås med män. Så, men jag tror att eftersom jag har varit i boxningsklan så gillar jag att umgås med män. Men jag har alltid haft mycket kvinnliga förebilder runt omkring mig. Och min mamma är till exempel en av mina största förebilder, alltså på många sätt. Alltså hon är den mest kärleksfulla personen jag vet. Och så är det kanske med mammor, inte vet jag. Men hon är otroligt given. Och det är någonting som jag... Alltså, ju äldre jag blir, desto mer uppskattar jag det. Att hon kan liksom verkligen ge så mycket av sig själv. Var är hennes ego liksom?
Ja, 5 barn, då får man ge...
Ja.
Mycket.
Ja, det är otroligt. Och sen har jag även, och hon har ju även också, hon har en akademisk karriär också, och hon har ett bra jobb, och liksom hur hon har fått ihop sitt livspussel förstår jag inte heller. Men sen har jag också, ja, men nu har jag en kvinnlig professor till exempel. Hon är en stor förebild i sig, faktiskt. Så att jag har haft ganska många kvinnliga förebilder, och på något sätt har jag alltid valt att ha en, alltså, kvinnlig chef har jag haft på nästan alla mina jobb. Så det är ganska häftigt egentligen. Alltså jag
har inte tänkt. Men det är ändå rätt starka kvinnor du omger dig med då.
Det har varit starka kvinnor, ja. Och jag tror att man blir färgad väldigt mycket av det. Och jag tror att det är viktigt med kvinnliga förebilder också. Därför att jag tycker att man kan ha män som förebilder också. Och då har jag liksom i boxningen. Och vissa saker behöver man inte alltid göra skillnad på när det gäller manligt och kvinnligt. Men när man ska jämföra ner till minsta detalj så kan det vara viktigt att se att en kvinna kan också göra det. Och har du fått barn till exempel, eller alltså det kan vara lite svårare för en kvinna att slå sig fram. Liksom. Och det är ganska tydligt i många sammanhang. Och att se att någon annan gör det, då blir det väldigt lätt. Om hon kan göra det, då kanske jag också kan göra det. Så att jag tror att kvinnliga förebilder, det är otroligt viktigt fortfarande.
Ser du dig själv som en kvinnlig förebild?
Jo, men det tror jag att jag gör faktiskt. Ja. Det är svårt. Alltså, det slog mig för några år sedan när man hade gjort lite framgångar så här, och jag började bli lite grann äldre, och jag märkte liksom, alltså när laget runt omkring mig av tjejer som vi åkte ut och tävlat tillsammans här, när de började bli alltså ganska mycket yngre än mig, då börjar man inse att liksom, okej, nu har jag gått från att vara den här talangfulla liksom stjärnskott till att vara den rutinerade, och det var lite jobbigt i början att behöva liksom ta, för att då plötsligt så får man ju ta ansvar för sin egen prestation och för det som händer runt omkring i laget och de man är med på ett helt annat sätt liksom. Men nu trivs jag i den situationen. Så att,
det är bra. Du måste fråga två saker som bara dyker upp så där avslutningsvis. Mästarnas mästare då, det är liksom, var det en jätteuppståndelse som blev efter det? För det är ändå så bred liksom, publik som ni når.
Ja, alltså jag har nog aldrig varit så uppmärksammad som under Mästarnas mästare. Och fortfarande många på tunnelbanan och sådär som stoppar, åh, du var så duktig Mästarnas mästare, och det är en ganska bizarr situation för att folk som, åh, du är så duktig,
så
liksom,
du kämpat flera år för att liksom,
nej, men, vinna, ja, VM, men, och liksom, man blir jätteglad, åh, tack så mycket, ja. och det betyder att de gillade mig som person på något sätt, men det är också bizarrt för att jag var ju mest för att jag är en idrottare liksom, och liksom, vet du egentligen vilken idrott jag har, och man nästan lust att kontra med det här liksom, för att det vet de kanske inte, speciellt kidsen, jo, de har ganska bra koll. Alltså att man, ja, hon är boxare, ja. Så, men de har ingen koll på ens idrottshistoria. Så.
Nej,
men det är ganska bisarrt faktiskt, genomslaget om det var.
Ja, det är lite, ja. Var du förvånad över det?
Ja, det var jag. Alltså, de sa till mig innan att det kommer bli stort och så här. Okej, men det var ganska, just när det sändes, liksom, det var ju ganska många månader efter man hade gjort det. Så att, det var ju overkligt bara. Och jag hade så otroligt mycket på jobbet då, liksom hade precis kommit igång med träningen, och liksom att hantera träning och jobb, det går jättebra, för då kan du planera liksom precis hur du ska göra liksom, då ska jag gå till träningen, då ska jag hinna med det, man kan liksom sätta upp sina reaktioner, fixa det, och sen så kan man läsa hemma, och det pusslet, det går bra liksom. Men sen när det kommer till pussel liksom, nu ska vi göra en podd här, eller nu ska vi, det är tufft alltså, då plötsligt shit liksom, hur ska jag få ihop det här? Så att det var lite tufft då, precis efteråt.
Det kan jag förstå, det blir mycket så, just i uppmärksamhetsfasen.
Ja.
Och en annan sak som jag vill avslutningsvis, blir det kanske i sig lite tyngre ämne, men det är ändå på något sätt som en karaktär att din alltså kanske, eller borde ha gjort eller har gjort ditt sätt att komma tillbaka, så det är att du har haft problem med giftstruma och gjort comeback liksom flera gånger. Hur nära var det att du liksom tänkte att jag ger upp bara för det här liksom, för att du inte orkar?
Det var nog ganska nära. Fick ju giftstruma första gången. De upptäckte det första gången på våren 2006, och då var det ganska allvarligt. Alltså jag hade en vilopuls på över 100. Och liksom, alltså gick ner jättemycket vikt. Och, alltså då när de liksom, kom på vad det var liksom, så var det ganska skönt först. Liksom, okay, ja, då, för att då är man så illa däran rent fysiskt. Liksom, så att du tänker inte ens på någonting annat mer än att liksom, du ska vara frisk. Alltså, allting som man tar för givet annars. Att, liksom, att vara frisk och kunna gå upp på morgonen och gå upp för en trappa utan att ha problem. Det är sånt som man inte tänker på i vanliga fall. Alltså, i bortskämd.
För det funkar alltid.
Och jag tror att alltså, då hade jag liksom redan, då fanns det inget OS för damer. Då hade jag redan liksom tagit VM-guld, jag hade tagit EM-guld, jag hade redan gjort allting. Sådär. Så att, det är klart att jag frågar mig själv, liksom, vill jag fortsätta? Och de frågorna kom ju egentligen när jag började friskna till. Liksom. Men varje gång jag frågade mig själv så kom svaret direkt. Liksom. Ja, det är klart att jag vill fortsätta. Liksom. Så att, och sen när jag började träna så det var en helt annan tacksamhet. Alltså, den tacksamheten jag känner idag, så att få vara frisk. Liksom, att kunna bestämma över min egen kropp. Och, på ett sätt, alltså, nej, jag önskar inte att jag inte hade fått giftstruman där första gången. Liksom. Men jag är mycket mer tacksam över det jag har, och att jag har en fullt funktionerande kropp, och allt man kan göra med kroppen, det är ganska häftigt faktiskt. Alltså jag är otroligt tacksam över det, att få vara frisk liksom.
Och då var du rätt fysiskt stilla där än liksom?
Fysiskt stilla där än, absolut. Och det var väldigt, väldigt många vändor. Hur illa där än jag var? Nej, men alltså det var ju att man, jag var tvungen, när jag höll på med mitt examensarbete då, var tvungen att sluta labba för att jag kunde inte hålla ett glas still utan liksom skakade hela tiden. Så att, och du vet när man är i labbet då är du ganska noga med saker och ting. Ja. Så att plötsligt jag svettades jättemycket, alltså du har en högre förbränning hela tiden. Jag hade en viloputs på 100, så du kan tänka, alltså jag kunde inte gå upp för en trappa normalt när det var som värst. Jag var tvungen att stanna och vila för att pulsen går upp så fruktansvärt mycket. Och sen alltså tappa jättemycket vikt och jag kunde inte sova för att så mycket stresshormon påslag hela tiden. Så att jag
var
ganska...
Får man det då? Vet man
det? De vet inte riktigt varför jag fick det. Nej. De tror att det var stress. Jag har utsatt mig själv för lite för mycket. Alltså det var efter... Jag hade haft, det året hade jag haft 2 stycken mässkap. Så 2 stycken formtoppar skulle jag ha. Och jag hade klarat det jättebra. Och sen var det också mitt sista år på universitetet. Så det var rätt så... Jag tror för lite timmar sömn och för lite... Så att, lite grann överarbetad kanske, jag vet inte. Men normalt sett i den åldern så får man ju det som är tvärtom. Alltså att man får en hypotyreosis, alltså att man får en sänkt ämnesomsättning. Mm. Och det som jag fick giftsyran, det får man ju ofta det liksom i, när man går igenom klimakteriet. När det är stora hormonförändringar i kroppen och sådär. Då är det vanligare att få giftstruman. Så att de vet inte riktigt varför jag fick det så. Men det finns fler unga kvinnor idag som får giftstruma än vad det fanns för 10 år sedan. Och det tror de beror mycket på stress. Liksom. Men det är svårt att säga exakt vad det är. För lite forskning skulle jag vilja säga. Det mer forskning.
Jag får ta ett nytt ämne sen. Ja, men du doktorerar, du satsar mot OS, du är här och poddar och du gör mycket annat. Men du håller dig, du har liksom... ändå den erfarenheten av med det så att du vet
jag kan säga,
balansera.
Jag kan säga att jag lovade mig själv att jag aldrig skulle överarbeta mig själv efter det där. Men det löftet har jag brutit många gånger. Och detta året har varit, när jag valde att göra comeback nu så gjorde jag det med alltså, medvetandet att det kommer bli ett fruktansvärt tufft år. Liksom. Sista året som doktorand, man jobbar väldigt mycket. Så att jag visste att det kommer inte vara optimalt liksom under det året jag jobbar just med tanke på idrotten. Men det är bättre att, liksom, att sätta igång processen och börja och vara med. Och sen så får man ta om 5 veckor lite mer tid till återhämtning.
Och så får man drömma lite om Rio och Copacabana och sådär, så kanske det hjälper till. För att...
Det var inte helt svårt att motivera sig själv, kan jag säga.
Jag förstår det. Bra, jag får tacka dig så stort för att du kom hit och ville vara med och lycka till. Och vi måste ju liksom återkomma med, jag vet inte om vi ska sända det här live sen när du ska upp liksom med ditt slutarbete. Har det varit något på nätet?
Ja, får se, jag blir slaktad.
Det tror jag inte. Jättestort Anna Laurell för att du kom hit.
Tack så hemskt mycket.